Så där, välkomna till Telia Medieteknik. Och det jag tänkte börja med, det är för att som någon frågade här med, ska vi hålla på med Photoshop? Och då är svaret att vi ska hålla på, det var du som gjorde det där, lite grann med Photoshop. Och det var ju så att i samband med den här föreläsningen förra året så var det att Lena beställde några övningar i Photoshop. Och då finns de på en hemsida, och det är den ni ser här. Och för er som sitter längst bak så är det väldigt svårt att läsa där. Så därför har jag skrivit det här nu, lite större då. Att det är vanliga HTTP, www, ut på den världsvida väven här. Och sen dsv.su.se har ni förhoppningsvis skrivit någon gång. Sen efter då, tilde, mitt efternamn, Moselius. Och sen en slash och Photoshop. För att om man blir lite nyfiken på Photoshop, vilket det finns alla anledningar att bli på den här kursen. Och på Mintsen har vi mer konkreta övningar på hur man ska bete sig. Så är det så att jag vet att de som av er som är bäst här i Photoshop, de brukar komma fram här, de som inte är så blyga och försöka hjälpa till när jag gör fel och så. Så en del kan jättemycket om Photoshop. Men sen vet jag att det finns de som kanske aldrig har, eller hur många av er har aldrig öppnat Photoshop? Ja, det minskar för varje år alltså. För att när jag hade min första gången, då var det omvänt. Det var så många som hade tagit provat Photoshop. Så att ni får väl blunda lite grann öronen när jag säger allt för enkla saker idag. Men vill man testa sig sen då, så kan man ju alltså göra på den här sidan. Så finns det 1, 2, 3, 4 stycken övningar. Och sen så ligger även den här föreläsningen medieteknik. Så finns bilderna till min föreläsning här nere. Och sen så ska jag lägga ut då MP3 så att man även kan höra då. Hör man att jag säger fel någonstans, då kan man ju spola om det där flera gånger och njuta av det också. Men vi lämnar den där ett tag och sen så ska vi ta och starta med själva föreläsningen. Men om man nu ska bygga ett sånt här projekt och... Jag tänkte fråga lite snabbt här, precis när ni första kom. Är det så, jag hörde dinosaurier här också. Ska ni göra för Naturhistoriska riksmuseet? Eller vad sa ni? Det var frivilligt om man ville... Är det deras hemsida man ska göra? Eller ska man göra något multimedia-grej åt dem?
Ja, vi kompletterar deras basutställning här i jorden 4,5 miljarder.
Okej. Okay. Ja, det kan ju vara en utmaning. Och då är det väl så att hur man ändrar, om man struntar i alltså implementationen, om man ska använda AuthorWare, är väl en sak som man använder på den här kursen. Så var det förra året i alla fall. Jag ska prata lite grann om det. Sen kan man ju tänka sig att XHTML, ja, till och med Java kanske. Nej, men man kan göra på många sätt. Vi ska inte prata Java idag. Men utan vi ska kolla på det här. Oavsett vad man väljer så ska man, kan man, måste man ha med då text, bild, ljud, kanske inte video då. Och resultatet av en sån här kurs, om man tycker att ofta blir det lite, så lite kul kick att oj, jag får tillgång till alla de här sakerna, och så exploderar det med jättemycket bilder, jättemycket ljud, alldeles för mycket färger och så. Så därför vill jag väl börja prata, och kommer prata ganska länge om just det här med text. För att när man då alltså ganska mycket beroende i för sig på både goal och audience, hur man vill framställa det här. Det är klart att det är skillnad om man ska göra det för en förskola eller om man ska göra det för, ja, utrikesdepartementet kanske, eller Naturhistoriska riksmuseet. Så gör man alltså lite olika. Men att man kommer inte ifrån att man får inte glömma det här med text. Bara för att man kommer in i den här roliga, väldigt roliga världen med bilder, ljud och video, så får man inte glömma bort att det ofta är alltså att texten, det måste gå att läsa det man vill ha fram, alltså sitt goal. För missar man då syftet med det hela, så ja, då blir det inte så bra. Så jag ska börja och prata ganska mycket om text, för att när man ändå tittar så att man kommer inte ifrån att texten är ofta det viktigaste, och framförallt att man gör det lite lätt för användaren, så att vill man ha ut sitt budskap så ska det vara lätt att läsa då. Och då är det då alltså att det här ordet, läsbarhet, det är det som typograferna använder. Och jag börjar med den första boken, så tycker jag att det här är en rolig gammal tjurskalle här i Sverige. Han heter så här, Christer Hellmark. Den heter Bokstaven, ordet, texten. Och dessutom är den så här vacker. Det är lite så här, han, som jag gillar med renässansen, att det ska inte bara vara bra innehåll, utan det ska vara snyggt också.
Så den här boken, den är alltså dels väldigt vacker och sen är det en väldigt korrekt framställning vilka saker man bör tänka på när man håller på med text. Så att den där kan jag verkligen rekommendera.
Och om ni läser den där så tror jag att han kommer att ha med i alla fall 5 av de 6 saker som jag har här som är, om man ska försöka plocka ut vilka är de viktiga grunddelarna som gör en text läsbar. Nu kan det bli tråkigt för dig som har gått mint faktiskt, för att det är en hel del som du kommer höra igen. Men självklart så för er alla andra så är jag tvungna, det som verkligen teckensnitt. Och vad är det då egentligen? Vad säger du?
Utseendet på bokstäverna.
Ja, exakt. Och att det finns olika, både familjer och olika underavdelningar. Vi ska komma tillbaka till om en stund. Och en del är ju helt enkelt lättare att läsa än andra. Vad säger du? Teckengrad, vad är det? Det är en lätt fråga egentligen.
Storleken.
Ja, visst. Det spelar roll när det handlar om texter. Och det är inte bara så enkelt så att ta större text så blir det mer lättläst. Utan det är snarare lite tvärtom. Det man glömmer mest framförallt på nätet är ju radlängden. Jag ska komma tillbaka. Det finns 2 tumregler man kan ha där för en bra radlängd. Men det finns ju av 2 skolor som man kanske bör först nu samsas lite grann när det gäller internetdesign. För det är lättare att göra det här i vad som man säger program som PageMaker, InDesign och sånt layoutprogram. För då finns det, där finns de typografiska gamla reglerna. De typografiska regler som finns med i den här boken, de har funnits med sedan allra första versionen av PageMaker. Men däremot på nätet så har väl kanske de rena programmerarna styrt lite mycket, och då tycker man att den här flexibiliteten, och nu har ju alltså problemet aktualiserats, för att om man då ska kunna titta på webbsidor med mobiltelefoner då kanske man måste införa en ny flexibilitet, men att man har struntat i radlängden, att man bara liksom låter allt flyta, och då för att man kommer onekligen in på de här gamla klassiska problemen. Användarna har olika skärmar, olika skärmupplösning och att det skiljer sig. Men i många fall så ökar man läsbarheten, eller man ökar alltid läsbarheten genom att bry sig om radlängden. Sen är frågan hur man ska göra det. Kan man göra lite olika. Radavstånd. Jag tycker de här 3 första är viktigare. Men radavstånd, vi ska ta lite grann om det också. Det är ju bara hur långt det är mellan raderna. Och papper, skärm. Och då är det ju dels det här att hur ser pappret, skärmen ut. Men även kanske vad man sätter. Jag kommer som en egen här. Bakgrundsfärgen och bakgrundsfärgens samspel med förgrundsfärgen. Vitt på vitt är ofta svårlöst. Som det blev här när, nu ser jag deras namn där, Tele2 var det. När de hade sin, det var ju väldigt billigt erbjudande, de skulle värva jättemycket folk. Men det var precis när webbläsarna bytte. Nu är det ju default att det är vit bakgrund i webbläsarna, men en gång i tiden var default den här kommunalgrå eller IDM-grå. Och då hade man lagt så det skulle bli vitt på grått i ett läge, men då hade ni de nya webbläsarna med vitt till vitt, så var det lika svårt som efter en snöstorm. Men det där är väl självklart. Nu ska vi ta lite grann om teckensnitt. Och om ni vill höra mig prata riktigt länge om det. För ni behöver inte gå den här kursen. För på minst. I år är det inte så många där. Så då kan ni titta in. Kom på föreläsningarna. Ni får ju liksom inga poäng för er närvaro. Men vill ni komma och lyssna så är det bara att hälsa på. Men vi ska ta de här lite mer basala fakta. Att teckensnitt kan delas in i 2 huvudgrupper. Är någon som har någon gissning vilka huvudgrupper? För det brukar vara med i ganska många böcker. Vad säger du där?
Ja, sånt.
Ja, exakt. Och du kanske brukar förklara, vad är en serif? Eller om du tittar här, vilket teckensnitt är serif och vilket är sans serif? Av?
Sans serif är den som är den
nere. Ja. Och varför är det här ett serif-teckensnitt då?
Ja.
Då kan man göra så att de här, va? Och då har man så här, klackar, flaggor, pluppar, om man kan säga. Men man kan helt enkelt kalla dem för seriffer. För det är det som är den korrekta benämningen. Boxan betyder ju utan på franska. Men då Antigua kallar man också. För att om man ska gå in och läsa i såna här böcker, så är de här är roliga att läsa, de här typografiböckerna. Man blir, det stimulerar fantasin och man lär sig nya saker. Det som är jobbigt, tyckte jag i alla fall i början, var att det finns så mycket synonymer, va? Så att alltså serifferna kallas väldigt ofta för Antigua. Och det är att man anar från renässansen, som det står, att när man då, det ska vi ta, utan att ge oss ut på någon historisk resa, kan vi bara rita en tidslinje här. För kan man tänka sig att två saker som har spelat roll för mänsklighetens möjlighet att läsa texter, om man skulle göra på en jättelång tidslinje. Är det någon som har något förslag till vad någonting skulle kunna vara där? Här är 1400-talet. Här är 1900-talet. Om jag sätter en sak här och en sak här, sen 1430 här, och sen så sätter jag 1990 här. Möjligtvis att en del skulle vilja ha 1980 där också, men vi säger alltså 1990.
Gutenberg och
WWW. Ja visst, är inte det två stora? Eller ja, WWW, men ja, visst. Jag är helt med på Gutenberg och WWW. Sen är frågan då, den kör väl Pierre med på inte tre, gör han inte det? Vad är det för skillnad mellan www och internet?
Ja, då är det med internet och hårdvarande sådär. Och det är vevlar med semantik.
Ja, så skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna kanske få en halv poäng på tentan. Men jag tänker mer sådär att www är bara HTTP-protokollet egentligen. Så att nätet är lite mer. Men det är ju faktiskt via www som det mesta har skrivits alltså. Så att vi kör det, visst. Men det där är två stora grejer. Det här är väl för ungt för att vi ska kunna ha någon rimlig chans att utvärdera hur mycket vi har påverkat. Men framförallt har vi möjlighet att publicera sig ökat någonting helt otroligt. Och ja, det här, det ska bli lite mer om det här. Men det roliga då, om man tittar tillbaka, det är att några av de här antikva teckensnitt, hemskt sammansatt ord, man skulle kunna skriva några av de antikor istället, som framtogs under 1400- och 1500-talet, anses allmänt ge mycket god läsbarhet när det gäller löpande brödtext, ska det stå, text på papper. Så att vad som hände efter Gutenberg här, det var ju då att, vad hade man pengar på den tiden? Vad vill man ju ut böcker? Jo, de små renässansfurstarna, de stora renässansfurstarna i Italien, de hämtade, för man hittar på det här i Tyskland. Men sen nere i Italien, då börjar man ge ut de här gamla klassikerna, Cicero och dem igen. Så lite därför namnet heter Antigua också. Men det var ju verkligen hantverk på den tiden. Eller det var, från början var det väl vetenskap. Det var alltså spjutspetsteknik på 1400-talet. Men sen går man vidare då på till 1500-talet lite framåt. Så var det så att till exempel Galilei blev lite osams med påven och sånt. Så man fick, det var ingen bra läge längre i Italien. Då gick man lite norrut, så man kom till Paris. Och det lite roliga är egentligen, om man tittar på historien, så att där man gav ut böcker och satsade på att ge ut böcker, där har ju alltså vetenskapen och välståndet blomstrat. Det är någonting man kan tänka på, tycker jag. Den här killen då, Claude Garamond, han bodde i Paris då är det 1500-tal. Och den här finns ju mer eller mindre misshandlad på väldigt många datorer, som Garamond. Men han var ju alltså mer rent sån här hantverkare som slet för brödfödan hela livet. Men de här funkar ju väldigt bra fortfarande. Kanske inte den allra bästa på flimriga datorskärmar, men i tryck så är de ju fortfarande. Och det är väl lite grann kanske det vi ska komma in på då. Skillnaden mellan, inte 1430 och 1990, men skillnaden mellan en bok och på nätet. Att man tänker på lite olika saker kanske. Och sen de här sans-serifferna, de utvecklades väl, blev väldigt vanligt på 1800-talet. Och det ska man liksom då titta lite så här kulturhistoriskt här. Så var ju 1800-talet, det var ju liksom industrialismens stora århundrade. Även om det var romantik samtidigt. Men att man sökte ofta rationella lösningar. Och då tänkte man att det här med serifferna, det kanske bara är krafts. Vi kanske kan plocka bort det där. Och när man kommer till sans serifer, då är det ännu mer såna jobbiga synonymer. Det är bara några stycken, jag orkar inte ta med flera. Men det här är väl lite grann som hur det var på 1800-talet, att då fick namnet grotesk, att man tyckte att det var så fult. De här romantikerna som skrev poesi, de tyckte att det här är höjden, det här är grotesk. Ingenjörerna tyckte väl att det var linjärt. Gothic, jag vet inte om det har med skräckhistorien här, Gothic Tales, men det här är väl vanligare på svenska, det här är mer på engelska, va? Egyptian. Och det är lite grann att, alltså, det som var väldigt exotiskt på 1800-talet, det var ju alltså Egypten. Engelsmän och fransmän, de höll ju på att slå ihjäl varandra för att kunna bära hem. Ja, vad säger du?
Egyptien är ju en variant som
är boxig. Vad är skillnaden mellan en ren sån serif och en egyptian då? Ja, det blir ett träd sen. Man skulle egentligen, man skulle vara nog, man skulle ha en parentes om egyptien där. Det, ja visst. Ja, det är mer, alltså, för att om man har, det kommer lite längre den här Franklin Gothic. Det är ju den här, om du vet den här amerikanen, Morris Fuller Benton, är ett av hans. Vi kan kolla lite grann den där boken på rösten, för de tar upp, men de här är mer vanliga engelska texter, och det är väl kanske att jag har läst dem för dåligt, men någonstans är det att, alltså, vurmet för Egypten var väldigt starkt på den tiden. Det var ju lite grann att man alltså var ute och ville lösa den egyptiska teckenskriften där samtidigt. Men här kommer några i alla fall som är, och då är den här Franklin Gothic, för den är, men ni ser att det finns alltså tendenser till den är, om man tar att det här var ju KTHs teckensnitt länge, och det tycker jag, på sprängskisser är det väl alldeles utmärkt, men annars tycker jag Arial är lite tråkigt. Och sen, vi ska kanske ta och sätta om dem, för de är inte sina riktiga, men alltså, Franklin Gothic är ju ett sätt att, om man från början tyckte att det blev allt för groteskt och fyrkantigt, så har man ju sen försökt mjuka upp dem. Att det heter Helvetica, det var ju med att det är någonting man utvecklade i Schweiz sen på 50-talet. Och sen, det som jag, enda som jag tänkte ge mig in på lite skillnad kanske, det är Arial och sen så Verdana då. Jag tänkte för nätet, för annars kommer ju frågan, har du något bra man kan rekommendera? Och vad säger du, Anders? Idag är det väl knappast kontroversiellt att säga att man ska använda Verdana. För det har väl blivit väldigt etablerat.
Ja.
Men därför är det lätt att läsa. Ja, för att lite med, ni märker redan nu att man tycker olika om sånt här. Och för att med Arial, då är det mycket att man många vill, om man resonerar så här psykologiskt, att när man kommer till en webbsida så ska man ha med så mycket text som möjligt, för att surfaren är lat och orkar bara läsa första sidan. Men jag tycker man gör lite fel, eller det är min smak, att man klämmer in alldeles för mycket. Och att det här Verdana, jag kommer tillbaka till Verdana alldeles strax, så om du snackar för den här skolan, så ska jag verkligen, ska jag pusha här för Verdana. Men om man ska ta ursans-seriffen, så ska vi, precis som han sa, inte till Egypten, utan då ska vi, om ni ska imponera på ett snittigt ord här, bustrofedon heter det. Och det är att i Grekland så hade man så här, det här är väl de äldsta serifferna man har hittat, om jag har hittat rätt, så är det 500 före Kristus. Och att man alltså skrev med växlande skrivriktning. Och det är därför att det här ordet bustrofedon, det betyder, är det någon som kan grekiska förresten? Är det någonting om hur oxarna, hur man plöjer? Med oxarna, hur oxarna man plöjer, åkrarna. Eller säg, vad betyder det här på svenska om du översätter? Nej. Det är inte bara grekiska, det är udda grekiska också. Jo.
Nej, men det är att de här, hur man skrev, för att så gör man inte nu för tiden. Men att varannan rad är skriven så. Och sen man läste på det sättet. Och det är så att precis som man, så plöjde man åkrarna med oxarna på den tiden. Så att de är skrivna så. Och namnet syftar på det sättet att skriva och läsa.
Men vi kanske ska ge oss lite framåt. För att det här är väl ingen bra grej på nätet direkt. Utan då är Verdana. Och jag tror att Lena gillar också Verdana. Så gå på, Anders, gå på Lena också lite grann mot Verdana sen. För att jag hade för mig att jag hade lagt upp den här lite grann på annorlunda förra året. Och sen så skickade jag bilderna till Lena och sa, ta med lite grann om Verdana. Och då den här bilden kom specialbeställd. Varför det var lite känsligt, den beställdes av Microsoft. Men då bör man inte blanda in, vad tycker man om Steve Ballmers sätt att skrika eller Microsofts, glöm det där. Men alltså, det är lite grann därför som han fick gott om pengar att ta fram den här. Och sen är det lite skillnad på hur, att den är designad just för datorskärm. Men det är även de två andra som jag har. För jag har alltså, jag ska ta dem på nästa bild. För att här har jag just lagt Verdana så man ska se hur det ser ut. Men att man, den här Matthew Carter, han gjorde på ett lite nytt sätt. Att när de provade det här med bokstäverna så hade han en massa personer som satt och tittade. Och sen satte han ut tecken. Och sen höll de på och fifflade då. För att, håller du med mig Anders om att det som är typiskt för Verdana, det är att bokstavsmellanrummet är större än, speciellt om man jämför med Arial. Och att man höll på och tittade, så kollar man med människor hur lätt var det att läsa. Och även om man gjorde alltså skärmen som en riktigt gammal datorskärm, lite flimrigare. Och då kom man fram till att Verdanas sätt att sprida ut tecknen på det här sättet, att det skulle vara det optimala. Och vill man kolla då med Carter hur han själv alltså motiverar det här, så en hemsk URL här. Men om man orkar få in alla de här tecknen så är det en ganska intressant intervju. Och 97 då, det var det då som det presenterades som en nyhet. Och när jag gick en sån här kurs 97, då ville man provocera läraren lite grann genom att använda Verdana. Men det tror jag inte går nu för tiden. Utan nu är det väl mer att vi får hitta någonting annat. Om vi ska reta upp Lena. Men det är i alla fall lite intressant att ha med, tycker jag, Verdana. Därför att det just är designat för datorskärm. Så det är inte gamla grejer man har snott. Utan man har suttit och verkligen tittat på en skärm. Och så är det med de två andra här. För då är det alltså att det här är det här som heter Georgia. Det är inte jättesnyggt. Men jag har tagit med därför att det är alltså en serif som är skurat för skärm. Och sen så är det här MS Trebuchet. Och när man kommer dit då undrar man, är mannen betald av Microsoft? Men det är han inte. Men vi ska väl gå, vi får inte glömma bort de andra grejerna. För det här med teckensnittet, det är bara en grej. Och det, jag kanske har pratat för mycket om det. För vi måste ta det här. Med teckengraden då, bokstävernas storlek. Och då är det ju så att om man ska ha någon regel här i löpande text på nät och i boktidning, att 10-12 punkter. Man kan tänka sig kanske 9 punkter och 13 punkter och sådär ibland. Och det kan man diskutera. Det beror på sammanhang och man kanske vill göra en bok som ska passa för dyslektiker och eller någonting. Men att alltså tro att man skulle öka läsbarheten genom att gå upp till 18-19 punkter, det kan ni prova. Det blir inte så. Nu är det liksom en regel att när man visar bilder så här inför några som sitter i ett rum, här börjar jag inte gå under 18 punkter. Jag brukar inte gå under 20 punkter. För då är det ju de som sitter längst ner har svårt att läsa. Eller kan vara större för det sin sal också. Men här, när jag menar löpande text, då syftar jag på det som heter brödtext. Alltså vad man läser i en hel sammanhängande bok. Och det här med radlängden, då finns det två normer. Precis som att det finns lite olika benämningar när man på svenska och på engelska. Sen finns det säkert på grekiska och på andra språk, andra benämningar, eller normer och benämningar för saker. Men i svenska då, det är väl en som den här Christer Hallmark, den skolan, 55-65 tecken och sen att man bryter. Och Om inte annat man skriver magisteruppsatserna kunde man väl tänka på det där ibland. Att man hela, om man tar default-teckensnitten i MS Word och inte bryter om sidan, så blir det om, när man ska, när det är jobbiga tankegångar som ska förklaras. Jag tycker att egentligen ju jobbigare text man vill presentera, desto mer lättläst ska det vara. Men det tycker jag nästan det är tvärtom. Att ibland så hittar man text som inte innehåller några svåra tankegångar alls. Och då är det extremt snyggt och lätt anpassat. Men sen kommer de här när man måste läsa om 4-5 gånger. För att dels är det dåligt formaterat och dels är det svåra tankegångar. Men det där kan vara en tumregel. Sen finns det på engelska. Och det är lite grann att språken är lite annorlunda. Att man bygger upp ord. Om man jämför tyska och engelska så är ju alltså de tyska orden mycket längre än de engelska. Men på engelska tycker man då att man ska bryta vid 10 ord då. Men jag kör med den svenska skolan här och Christer Hellmark idag. Radavstånd, det kan heta kägel då ibland. Och en regel då att kägeln ska vara minst lika stor som textens teckengrad och gärna lite större. Då kan man komma fram till. Sen det här då också, att det finns ju alltid olika teckensnitt mår bra av olika radavstånd. Men att så här kan man se, jag ska vara 10-12, och då att om det är 10 punkters teckensnitt så vill man ha något som motsvarar 10 punkter i radavstånd. Och där kan man ju ta, hur gör man, ni som går in 3, hur, för det kör väl Pierre rätt hårt med där, att om man vill ha en, för om man tar 2 typer av hur man lägger upp design, för det gör vi så här på kurserna, på Mint gör vi på ett sätt och så gör vi på internetprogramming 3. Sen om alla som går kurserna kanske inte tänker på det, jag kan försöka berätta det nu. Men om jag har en mer fixerad layout och kanske håller på med er såna här Christer Hellmark-regler, så har ju Pierre en mer flytande layout. Och om ni tittar på hans egna hemsida, vad brukar han utgå från ganska mycket? Om man vill ha relativa mått i. Jo, det finns i alltså Cascading Starship, det som heter M. Är det någon som har sett det? Så. Vad betyder det egentligen då? Jo, det är som vi har något sånt på den här sidan. Det är att man utgår från gemena M, det lilla M. Och sen så använder man det, så man alltså relaterar till hur stort lilla M är i ett teckensnitt. Mm, papper och skärm då. Eller papper eller skärm. För det skiljer ju. Och man kan alltså, nu är det ju meningen att på sån här kurs ska ni börja bryta mot en massa regler. Så kan vi ställa upp en grundregel som ni kan hålla på att bryta mot då. Antikva för papperspublikationer när det gäller den löpande brödtexten. Då kan man ju tänka sig att man har sans seriffer som rubriker där. Så ser det ut i väldigt många böcker. Och så vänder man på det när man kommer till skärmen då. Att där kör man sans seriff för den löpande texten i liten teckengrad. Och ja, som här, då kan man ju ta seriffer här i rubriken. Det enda som jag tycker är den viktigaste regeln. Ska vi se om Anders, det var ju du som har gått på Beckmans, var det inte det? Det är ganska bra en sån kille i klassrummet. Men att jag tycker att den viktigaste grundregeln är att om man på en sån här sida, man kan sätta, tycker jag, utan problem samma teckensnitt överallt, både rubrik och i löpande text. Men det man ska akta sig för, det är att man ska inte ta 2 sans seriffer som ligger väldigt nära varandra i utseende och blanda dem, för då tycker jag att man stör. Men vad säger du? Det är den. Men sen tycker jag väl att man i många fall kan alltså prova sig fram. Och jag tror lite grann den här regeln att sans serifferna passar så bra på skärm. Det är alltså väldigt noggranna undersökningar. Varför det är så starkt rotat i Stockholm, det är att på KTH uppe på Vallhållavägen, då gjorde man väldigt noggranna test en gång i tiden. Men de skärmarna, de såg inte ut som dagens datorskärmar. Utan det var på den tiden när gitter på skärmar verkligen menar att bilden studsade, va? Så att på riktigt dåliga datorskärmar med dålig uppdateringsfrekvens och sånt, då är det nog ganska säkert att sån seriffer funkar bättre. Men nu har det är en som har skrivit en magisteruppsats ute vid Södertörns högskola där man har försökt bevisa motsatsen. Alla håller ju inte med där, men att man kanske är överens om att det är mindre skillnad på en skärm mellan Antigua och sans serif än vad man har tyckt förut. Eller vad säger du?
Jag skriver rapporten just nu. Då skriver han också så här, areas för rubriker och pantheroman för vanliga brödtexter.
Ja, varför gör man det för då?
Pantheroman är ju så standard i Word.
Ja, visst. Man tycker att det mest obehagliga med Word, det är när man måste börja göra egna formatmallar. Och då har, det har man, det är default teckensnittet. Och då behöver man inte ändra på någonting.
Men hur ser du på Times Roman?
Så här tycker jag personligen om Times Roman. Och sen kan vi väl nästan släppa in Anders, för han är bra på det här. Att Times Roman är ett väldigt snyggt skuret teckensnitt för sitt sammanhang. För det är precis som namnet. Det är den här Morris Fuller Benton som är en av de stora teckensnittsmakarna. Han fick i uppdrag att skriva det för tidningen Times. Men då ska man veta att tidningen Times, New York Times, det är flera Times. Det som är typiskt för den tidningen, eller speciellt på den tiden när han skar det teckensnittet, är att de har extremt smala spalter. Så att för en dagstidning tryckt med gamla blytyper med extremt smala spalter, då är Times New Roman suveränt. Men för en magisteruppsats där alltså tecken radlängden överskrider alltså 55-60 tecken med marginal, man är uppe i, om man tar det här default är ofta 10 punkter där och då är man kanske uppe i 120 tecken, nästan dubbla, då tycker jag inte det är bra. Så att om vi tar en ny sensmoral här, nästan alla teckensnitt är bra i sina rätta sammanhang, men ibland blir det fel. Arial tycker jag är allra bäst på lite tekniska beskrivningar, just därför att det är så fyrkantigt och otvetydigt. Men då är då frågan, då vill man ha en lösning på det här. Och då är det att jag ändå pratar en hel del om XHTML, vilket kanske intresserar er mest. Men då finns det att MediaType, som ser ut i Cascading Style Sheets, att man gör olika style sheets för olika media. Och med, nu kom det där också, det var även någon som är sugen på. Men vi tar det här först och så tar vi 15 minuter förresten. Och vad menar man med olika medier då när man i ett Cascading Style Sheets? Har du något förslag? Nej, det är inte den här kursen man kanske ska lära sig på. Ja visst, för det är där det aktualiseras, va. Men jag tycker att det som det, utifrån det jag har pratat om, så finns det alla anledning att ta det här på, även om man inte bryr sig om mobiltelefoner. Vilket man kan anklaga mina sidor på nätet för att och anledningen att jag har ingen mobiltelefon så jag kan inte titta på sidorna. Men man kan göra väldigt regeln där, det är att man alltså minskar de här typografiska reglerna, de får man göra avkall på när man kommer till mobiltelefoner. Men innan så är det att här, mellan papper och skärm, det heter ju Cascading Style Sheets. Då är det ju alltså att MediaType är print och skärm heter screen. Så att man lägger två olika style sheets. Ett som går till när man skriver ut. För att där kan det ju bli som, ja, mina första hemsidor jag gjorde här på DSV i alla fall. Att jag gjorde så snygga menyer så att all texten inte kom med när man skrev ut det. Och då har man verkligen fiasko, tycker jag. Men det var innan, det var på den tiden Cascading Style Sheets inte funkade riktigt. Men om en kvart och sådär, och låna